Kapitel 12. Över Tarrenfloden. När Lan kommit ner för trappan sa han åt dem att sitta av och leda hästarna efter honom genom dimman. Än en gång måste de lita på att väktaren visste vart han var på väg. Dimman virvlade runt Rands ben, skymde hans fötter, fördunklade allt som var mer än 3 fot bort. Den var inte lika tät som den varit utanför byn, men han kunde knappt urskilja sina kamrater. Fortfarande rörde sig ingen människa i natten utom de själva. I ytterligare några fönster syntes ljus, men den täta dimman förvandlade de flesta av dem till skumma fläckar, och allt som oftast syntes ingenting annat än en disig glöd svävande i det grå. Andra hus syntes lite mer, och det tycktes flyta på ett hav av moln eller tvärt sticka fram ur dimman, medan grannhusen förblev dolda så att det kunde ha varit de enda husen på flera mils håll. Rand var stel och ledbruten efter den långa ritten, och han undrade om det fanns någon möjlighet att få gå resten av vägen till Tar Valon. Inte för att det just nu var så mycket bättre att gå än att rida förstås, men trots allt var fötterna nästan den enda kroppsdel som han inte hade ont i. Att gå var han i alla fall van vid. Bara en gång höjde någon rösten så mycket att Rand hörde tydligt. Du får ta hand om det, sa Moraine som svar på någonting Glenn hade sagt. Han kommer att minnas alldeles för mycket som det är och det kan inte hjälpas. Och om jag märks för mycket i hans tankar... Rand rättade buttert till sin fuktiga mantel över axlarna och höll sig tätt in till de andra. Mert och Perrin gick och grumsade och muttrade för sig själva, bet ihop tänderna om arga utrop var gång de slog tårna i någonting som de inte sett. Thom Marilyn muttrade också, ord som varm mat, brasa och varmt kryddvin nådde Rand. Men varken väktaren eller Ace Sedan brydde sig om det. Egwen marscherade på utan ett ord, rak i ryggen och med huvudet högt. Förvisso var det ett något plågat och tveksamt marscherande, för hon var lika ovan vid att rida som de andra. Här fick hon sitt äventyr, tänkte han dystert. Och han betvivlade att hon så länge det varade skulle märka småsaker som dimma, fukt och kyla. Det måste finnas en skillnad i hur man såg på det här, tycktes det honom, beroende på om man letade efter äventyr eller fick sig äventyret påtvingat. Sagorna kunde tvivelsutan få sådant som att rida i spårsträck genom kall dimma med en dragcar och ljuset vet det vad dessutom i hälarna att verka spännande. Egwen kanske var upprymd. Själv var han bara frusen, våt och glad att vara omgiven av en by igen, även om byn var Tarrens brygga. Plötsligt törnade han emot något stort och varmt i mörkret. Lands häst. Väktaren och Moraine hade stannat och resten av sällskapet gjorde samma sak. Klappade hästarna lika mycket för att lugna sig själva som för att lugna dem. Dimman var lite tunnare här, tillräckligt för att de skulle kunna se varandra lite bättre. Men inte så att de kunde urskilja mycket mer. Deras fötter dåddes fortfarande av låga dyningar som grått flodvatten. Husen tycktes nästan uppslukade. Varsamt ledde Rand moln en liten bit till och blev förvånad när han hörde stövlarna skrapa mot träplankor. Färjans landgång. Han backade försiktigt och fick skimmeln att rygga den också. Han hade hört hur den landgången vid Tarrens brygga var. En bro som inte ledde någonstans, utom till färjan. Tarrenfloden sades vara bred och djup, med förrädiska strömmar som kunde dra ned också den starkaste simmare. Mycket bredare än Vinälven, antog han. Och med dimman dessutom. Det var en lättnad när han kände fast mark under fötterna igen. Ett häftigt "Sht!" från Lärn, lika vast som dimman. Väktaren gjorde en gest åt dem. tog ett språng fram till Perrin och kastade den kraftige ynglingens mantel bakåt så att den väldiga yxan syntes. Lydigt och med en helt oförstående kastade Rand sin egen mantel över axeln så att svärdet blottades. Medan Lan snabbt gick tillbaka till sin häst dök guppande ljus upp i töcknet och dämpade fotsteg nalkades. Sex män med tröga anleten och grova kläder dök upp, anförda av mäster Högton. Facklorna de bar svedde bort lite av dimman omkring dem. När de stannade kunde man tydligt se hela sällskapet från Imons Wall, där de stod omgivna av en grå vägg, som genom att fackelskenet speglade sig i det bara tycktes tätare. Färgkaren såg forskande på dem med sitt smala huvud på sned, och det ryckte i näsan som om han varit en vässla som vädrade i vinden efter en fälla. Lan lutade sig mot sadeln med skenbar likgiltighet, men ena handen vilade på ett i ögonfallande vis på svärdets långa hjalt. Någonting hos honom var som en stålfjäder, hoptryckt, väntande. Rand tog skyndsamt efter väktarens hållning, åtminstone i så mått att han la handen på svärdshjaltet. Han trodde inte att han skulle kunna åstadkomma den där farliga makligheten. De skulle nog bara skratta om jag försökte. Perrin lossade yxskaftet lite i läderöglan och ställde sig med fötterna brett isär. Mert la handen på kogret. Men Rand var inte säker på vilket skick bågsträngen var i efter all den här fukten. Thom Merlin steg nonchalant fram och höll upp en tom hand, vred den sakta. Plötsligt gjorde han en yvig gest och en dolk snurrade mellan hans fingrar. Skaftet träffade hans handflata och med plötsligt likgiltig min började han peta naglarna. Moraine lät höra ett lågt, förtjust skratt. Egwen klappade i händerna som om hon sett ett framträdande på en fest, men hejdade sig strax och såg skamsen ut, även om det fortsatte att rycka i hennes mungipor. Högton verkade långt ifrån road. Han stirrade på Thom och harklade sig sedan ljudligt. Jag hörde något om mer guld när ni kommit över floden. Han såg sig om bland dem igen, en trumpen slugblick. Det ni gav mig nyss är på ett säkert ställe nu. Hör ni det? Det finns inte där ni kan få tag i det. Resten av guldet, upplyste Lan, har ni i handen när vi är på andra sidan floden. Läderpungen som hängde vid hans bälte klirrade när han skakade lite på den. Ett ögonblick såg sig färgkaren om med snabba blickar, men slutligen nickade han. Då ger vi oss av då, muttrade han och stegade ut på landgången, åtföljd av sina sex medhjälpare. Dimman brändes bort runt om där de gick. De grå slingorna slöt sig omedelbart bakom dem igen. Rand fick skynda sig för att komma i kapp. Själva färjan var en träprom med höga sidor, och man gick ombord över en ramp som kunde lyftas och sluta till farkostens ände. Rep så grova som en mans midja löpte längs ömse sidor om den. Rep som var fastlagda i massiva stolpar vid landgångens slut och försvann in i mörkret över floden. Färgkarens medhjälpare satte facklorna i hållare på färjans sidor, väntade medan de ledde ombord hästarna och fällde sedan upp rampen. Däcket knarrade under hovar och trampande fötter och tyngden fick färjan att luta. Högton muttrade, halvt för sig själv, morrade åt dem att hålla hästarna stilla och att stå i mitten så att det inte var i vägen för halarna. Han skrek åt sina medhjälpare, skällde på dem medan de gjorde färjan redo för överfarten. Men männen rörde sig med samma motvillighet vad han än sa. Själv var han också halvhjärtad, hejdade sig ofta mitt i ett rop för att höja facklan och titta ut i dimman. Slutligen upphörde han helt med att skrika och gick fram i fören, där han ställde sig och stirrade in i dimman som låg över floden. Han rörde sig inte förrän en av halarna nuddade vid hans arm. Då hoppade han till och blängde.
Vad?
Jaså, så det är du.
Klara, det var på tiden.
Nå, vad väntar ni på?
Han viftade med armarna, obekymrad om facklan och om hur hästarna gnäggade och försökte dra sig undan.
Kasta loss! Sätt fart! Nu!
Mannen hasade bort för att åtlyda honom och Högtorn ställde sig ånyo och stirrade ut i dimman framför dem. Gned sig oroligt över jackbröstet med den lediga handen. Färjan krängde till när förtöjningarna lossades och den starka strömmen fick tag i den. Krängde sedan ännu en gång när linorna tog emot. Halarna, tre på var sida, högg tag i repen längst fram i fören och började mödosamt gå akteröver. Muttrade oroligt när de sakta gled ut på den dimmiga floden. Landgången försvann när de omgavs av dimma. Tunga plymer som drev över färjan mellan de flämtande facklorna. Promen gungade sakta i strömmen. Ingenting utom halarnas stadiga tramp för över för att ta nytt tag i repen och akterut igen vittnade om att de kom någonstans. Ingen sa något. Ungdomarna höll sig så nära mitten av färjan de kunde. De hade hört att Tärrenfloden var mycket bredare än de åar de var vana vid. Dimman gjorde den oändligt mycket större i deras fantasi. Efter en stund makade sig Rand närmare Lärn. Floder man inte kunde vada, simma eller ens se över var lite skrämmande för en människa som aldrig hade sett någonting bredare eller djupare än en damm i myrskogen.
Skulle de verkligen ha försökt råna oss? Frågade han tyst.
Han bar sig mer åt som om han var rädd att vi skulle råna honom.
Väktaren såg på färgkaren och hans medhjälpare. Det såg inte ut som om någon lyssnade.
Innan han svarade precis lika lågt.
Med dimman som skydd. Ja, när det människor gör döljs kan ibland behandla främlingar på ett sätt de inte skulle ha gjort om det funnits andra där som såg. Och den som snabbast skadar en främling är den som snabbast tror att främlingar tänker skada dem. Den där karn. Jag tror att han skulle sälja sin mor som grytkött åt trollockerna om han fick bra betalt. Det förvånar mig att du frågar. Jag har hört vad ni från Imons Wall säger om folk i Tärrens brygga.
Ja, men... Jo, alla säger ju att det... Men jag skulle aldrig ha trott att det...
Rand avgjorde att det var bäst att han slutade tro att han visste någonting alls om hur denna folk var utanför hans egen by.
Han kanske berättar för blekmannen att vi har åkt över floden, sa han slutligen. Kanske skickar han trollockerna efter oss.
Län skrattade torrt. Att råna en främling är en sak. Att ha med halmen att göra en helt annan. Kan du verkligen se honom skeppa över trollocker, särskilt i den här dimman, hur mycket guld man än erbjuder honom? Eller ens prata med en myrdrail, om han alls fick välja? Blotta tanken skulle få honom att springa i en månad. Vi behöver nog inte oroa oss så mycket för mörkvänner här i Tärrens brygga. Inte här. Vi är trygga. Åtminstone ett tag. Åtminstone från dem. Se upp nu.
Högtorn hade vänt sig om på sin plats fram i fören. Med sitt spetsiga ansikte framskjutet och facklan höjd stirrade han på Lärn och Rand, som om han såg dem tydligt för första gången. Däckplankorna knakade under halarnas fötter och enstaka hovtramp. Färgkaren ryckte plötsligt till när han insåg att det iakttog honom som iakttog dem. Tvärt vände han sig om och återgick till att titta efter bortre stranden. Eller vad det nu var han spejade efter i dimman.
Säg inte mer, sa Lärn, så lågt att Rand hade svårt att höra.
Det här är inga bra tider att prata om trollocker, mörkvänner och lögnernas fader när främlingar kan höra. Sådant kan medföra värre än att man får draktandens märke ritat på dörren. Rand hade ingen lust att fortsätta med sina frågor. Dysterheten la sig över honom igen, ännu tyngre än innan. Mörkvänner. Som om det inte räckte med att ha blekmän, trollocker och en dragcar att oroa sig för. En trollock kände man åtminstone igen när man såg den. Men ens skymtade otydligt pålverk i dimman framför dem. Färjan dunsade mot den bortre stranden och sedan skyndade sig halarna att lägga fast farkosten och släppa ned rampen i den änden med en duns, medan Matt och Perrin högljutt förkunnade att Tarrenfloden inte var hälften så bred som det hade hört sägas. Lan ledde sin hingst ned för rampen följd av Moraine och de andra. När Rand som var sist tog ned moln efter Bela hörde han ett argt rop från mäster Högton. Hallå där! Hallå! Var är mitt guld? Det ska betalas, hördes Moraines röst någonstans ur dimman. Rand kände hur han från rampen kom till en landgång av trä. Och en silvermarker åt var och en av era män, tillade Aes Sedain, för den snabba överfarten. Färgkaren tvekade med ansiktet framskjutet som om han kände lukten av fara. Men när halarna hörde silver nämnas kvicknade de till. En del av dem stannade upp för att ta en fackla, men allihop kom de klampande ned för landgången innan Högtorn hunnit öppna munnen. Med en trumpen grimas följde färgkaren efter sin besättning. Molns hovslag ekade ihåligt i dimman när Rand mycket försiktigt tog sig ned för landgången. Den grå dimman var lika tät här som ute på floden. Vid landgångens fot delade väktaren ut mynt omgiven av Högtorn och hans män och deras facklor. Alla andra utom Moraine väntade precis bortom dem i en orolig klunga. Aes Sedain stod och tittade på floden. Men Rand begrep inte alls vad hon såg. Med en rysning drog han manteln om sig, hur fuktig den än var. Nu var han verkligen utanför Tjufloden, och det kändes som om det låg mycket längre bort än bara på andra sidan floden. Så där, sa Lärn och gav Högtorn ett sista mynt, som överenskommet. Han stoppade inte undan penningpungen, och den vässleliknande mannen såg girigt på den. Landgången knarrade högt och skalv sedan till. Högtorn rätade upp sig med ett ryck, vände blicken mot den dimhöljda färjan. De facklor som fanns kvar ombord var ett par skumma, suddiga prickar av ljus. Landgången stönade, och med ett mullrande brak av trä som knäcktes krängde de två ljusen på färjan till och började sedan snurra. Egwen gav till ett skrik utan ord och famsvor. Den har slitit sig, tjöt Högtorn. Han högg tag i sina halare och knuffade dem mot slutet av landgången. Färjan har slitit sig, era idioter. Ta fatten, ta fatten. Halarna snavade ett par steg under Högtorns knuffar och stannade sedan. De svaga ljusen på färjan snurrade snabbare. Sedan ännu snabbare. Dimman ovanför dem började virvla, söks in i en spiral. Landgången darrade. När färjan började brista fylldes luften av ljudet av trä som knäcktes och splittrades. Malström, sa en av halarna och hans röst var skräckslagen. Det finns inga malströmmar i Tarrenfloden. Högtorns röst lät tom. Aldrig funnits några malströmmar. En olycklig händelse. Moraines röst var ihålig i dimman som förvandlade henne till en skugga när hon vände sig bort från floden. Olycklig, instämde Lan tonlöst. Det ser inte ut som om ni kan skeppa någon över floden den närmaste tiden. Det är illa att ni har förlorat er farkost i vår tjänst. Än en gång grävde han i penningpungen som han hade redo i handen. Detta borde gottgöra er.
Ett ögonblick stirrade Högtorn på guldet som i fackelskenet glimmade i Läns hand. Och sedan sjönk han ihop. Och hans blick gick till de andra människor han hade skeppat över. De fyra från Imundsvål stod tysta, suddiga i dimman. Med ett förfärat, otydligt skrik slet färgkaren åt sig mynten från Län, snurrade runt och sprang ut i dimman. Halarna var bara ett halvt steg efter honom och facklorna uppslukades snart när de försvann uppströms. Det finns ingenting som håller oss kvar här, sa Aes Sedain, som om det inte hade hänt någonting särskilt. Hon började leda den vita mären bort från landgången, upp från flodstranden. Rand stod och stirrade på den skymda floden. Det kan ha varit en tillfällighet. Inga malströmmar, sa han, men det... Men märkte han att de andra hade försvunnit. Skyndsamt tog han sig upp för slänten vid stranden. Efter tre steg bleknade dimman bort och försvann. Han tvärstannade och såg sig om. Längs en linje som löpte jäms med floden var allting på ena sidan täckt av den grå tjockan och på andra sidan sken en klar natthimmel, ännu mörk, även om månens skärpa antydde att gryningen inte var långt borta. Väktaren och Aes Sedain stod och rådslog bredvid sina hästar ett litet stycke bortom dimgränsen. De andra stod i en tät klunga lite längre bort. Till och med i detta månbelysta mörker var deras oro påtaglig. Alla hade blickarna fästa på Lan och Moraine, och alla utom Egwene lutade sig bakåt, som om de slets mellan rädsla för att tappa bort de båda och rädsla för att komma närmare. Rand småsprang de sista stegen fram till Egwene med moln efter sig, och hon flinade mot honom. Han trodde inte att glansen i hennes ögon bara kom från månskenet. Den följer floden som om den var ritad med penna, sa Moraine belåtet. Det finns inte 10 kvinnor i Tar Valon som kunde göra det utan hjälp. För att inte tala om att göra det från ryggen på en galopperande häst. Jag vill inte klaga, Moraine, säger det, sa Thom med märkligt försagd röst. Men skulle det inte ha varit bättre att ge oss beteckning en liten bit till? Till Barlon kanske? Om Drakkaren letar på den här sidan av floden förlorar vi allt vi har vunnit. Drakkarer är inte särskilt klipska, Mäster Merlin, sa Aes Sedain torrt. De är skräckinjagande och ohyggligt farliga och de har skarpa ögon, men inte mycket hjärna. Den kommer att berätta för Myrdrailen att det är klart på den här sidan av floden, men att själva floden är skymd flera milssteg åt båda håll. Myrdrailen vet hur mycket kraft det kostar mig. Han måste tänka på att vi kanske flyr nedströms och det försinkar honom. Han blir tvungen att dela upp sina styrkor. Dimman borde ligga kvar så länge att han inte kan förvissa sig om att vi inte har färdats åtminstone en del av vägen med båt. Jag kunde ha sträckt ut dimman lite närmare Barlon istället, men då kan Drakkaren söka längs floden på några timmar och Myrdrailen får veta exakt vart vi är på väg. Thom gav till ett pustande ljud och skakade på huvudet. Jag ber om ursäkt, Aesir det. Jag hoppas att jag inte förargade er. Jo, må... Aes Sedain. Mert hejdade sig för att svälja hörbart. Färjan... Var det ni? Jag menar... Jag förstår inte. Han avbröt sig osäkert. Och det föll en tystnad så djup att det högsta ljud Rand hörde var sin egen andhämtning. Slutligen svarade Moraine och hennes röst fyllde den tomma tystnaden med skärpa. Ni vill allihop ha förklaringar. Men om jag förklarade allt jag gjorde för er skulle jag inte få tid till annat. I månskenet tycktes Aes Sedain på något sätt resligare. Såg ut att nästan tona upp sig över dem. Detta ska ni veta,
Jag tänker föra er oskadda till Tervallon. Det är allt ni behöver veta. Om vi står kvar här, inflikade Len, behöver inte dragkaren söka längs floden. Och om jag inte missminner mig, han började leda hästen upp för flodstranden. Som om detta att väktaren började gå hade fått någonting att lossna i bröstet, tog Rand ett djupt andetag. Han hörde andra göra samma sak, till och med Thom, och mindes ett gammalt ordstäv. Det är bättre att spotta en varg i ögat än att trotsa en Aes Sedai. Men spänningen hade lättat. Moraine tonade inte upp sig över någon. Hon nådde honom knappt till bröstet. Vi skulle väl inte kunna vila en stund, sa Perrin hoppfullt och avslutade med att gäspa. Egwene, som stod hopfunken mot Bela, suckade trött. Det var det första som ens närmade sig ett klagomål Rand hade hört från henne. Nu kanske hon inser att det här i alla fall inte är något storslaget äventyr. Sedan mindes han skuldmedvetet att hon, till skillnad från honom, inte hade sovit bort dagen. Vi behöver vila, Moraine sade, sa han. Vi har trots allt ridit hela natten. Då föreslår jag att vi ser efter vad Lan har på gång åt oss, sa Moraine. Kom. Hon ledde dem upp för flodbanken, in i skogen som låg ett stycke ifrån floden. Kala grenar fick skuggorna att djupna. Gott och väl 300 steg från Terrenfloden nådde det en mörk liten kulle intill en glänta. Här hade en översvämning för länge sedan underminerat en hel dunge kärrmyrten och fått dem att välta, föst ihop dem i ett stort tätt snår. En till synes ogenomtränglig massa av stammar, grenar och rötter. Moraine stannade och plötsligt dök ett ljus upp nere vid marken. Ett ljus som kom inifrån högen av träd. Med en fackelstump framför sig kom Len utkrypande ur högen och rätade på sig. Inga ovälkomna besökare, sa han till Moraine. Och den ved jag lämnade kvar är fortfarande torr, så jag har gjort upp en liten brasa. Vi kan sova varma. Väntade ni er att vi skulle stanna här, sa Egwene förvånat. Det verkade vara ett troligt ställe, svarade Len. Jag vill gärna vara förberedd om det skulle behövas. Moraine tog facklan ifrån honom. Tar du hand om hästarna? Och när du är klar med det ska jag göra vad jag kan åt att alla är så trötta. Just nu vill jag prata med Egwene. Egwene? Rand såg på när de båda kvinnorna hukade sig ned och försvann under den stora högen av trädstammar. Det fanns en liten öppning, knappt så stor att det gick att krypa in genom den. Fackelskenet försvann. Len hade tagit med tornistrar och lite havre i deras förråd. Men han sa åt de andra att inte sadla av hästarna. Istället tog han fram de fotklampar han också hade packat. De skulle vila bättre utan sadlar. Men om vi måste ge oss av snabbt hinner vi kanske inte sadla dem. Jag tycker inte att det ser ut att behöva vila, sa Perrin när han försökte spänna fast tornisten på hästens mule. Hästen kastade med huvudet en lång stund innan han lät Perrin fästa tamparna. Rand hade lika svårt med målen och inte förrän på tredje försöket lyckades han få fast segeldukspåsen över skimmens nos. Det gör det, upplyste Lärn. Han rätade på ryggen efter att ha lagt fotklampen om hingstens ben. Visst, de kan fortfarande springa. De kommer att galoppera så fort de alls kan om vi låter dem göra det. Ända tills det ögonblick då de faller ihop och dör av en utmattning som de inte ens har känt. Helst hade jag sett att Moraine Sedai inte gjorde det hon gjorde, men det var nödvändigt. Han klappade hingsten på halsen och hästen nickade, som i erkännande av beröringen. Vi måste ta det lugnt med dem de närmaste dagarna, tills de har hämtat sig. Lugnare än jag skulle vilja. Men om turen är med oss räcker det.
Är det... Mert svalde hörbart. Är det vad hon menade? med det att vi var trötta.
Rand klappade moln på halsen och stirrade ut i luften. Trots det Ace Sedain hade gjort för Tam ville han inte att hon skulle använda kraften på honom.
Ljus. Hon så gott som erkände att hon sänkte färjan.
Någonting ditåt. Lance skrockade. Men ni behöver inte oroa er för att ni ska springa ihjäl er. Inte om inte saker blir mycket värre än det är. Se det bara som en extra natts sömn.
Plötsligt ekade Dragkarens gälla skrik borta över den dimhöljda floden. Till och med hästarna stelnade till. Än en gång hördes det, närmare nu, och en gång till. Skar genom Rands skalle som nålar. Sedan klingade skriken bort tills det helt hade försvunnit.
Tur, andades Lärn. Den söker efter oss över floden.
Han ryckte snabbt på axlarna och lät med en saklig.
Vi går in. Jag vill ha lite varmt te och någonting i magen.
Rand var den första som på alla fyra kröp in genom öppningen i flätverket av grenar och fram genom en kort tunnel. I dess slut stannade han, fortfarande på alla fyra. Framför honom låg ett oregelbundet utrymme. En grotta av trä, så stor att det allihop gott och väl rymdes. Taket av stammar och grenar var så lågt att ingen utom kvinnorna kunde stå upp. Rök från en liten eld på en bädd av sten drev upp mellan grenarna. Det drog tillräckligt för att grottan skulle vara rökfri. Men flätverket var så tätt att inte ens en skymt av lågorna trängde igenom. Moraine och Egwene satt med benen i kors intill elden, vända mot varandra. De hade lagt ifrån sig mantlarna. Kraften, sa Moraine just, kommer från urkällan. Den drivande kraften i världen. Den kraft som skaparen satte att vrida tidens hjul. Hon sträckte ut händerna framför sig och tryckte dem mot varandra. Sedain, den manliga delen av urkällan. Och Sedar, den kvinnliga delen, motarbetar varandra men samverkar samtidigt till att skapa kraften. Sedain. Hon höjde ena handen och lät den sedan sjunka. Är besmittad av den svartes beröring. Som vatten med en tunn hinna härsken olja på ytan. Vattnet är fortfarande rent. Men man kan inte vidröra det utan att samtidigt röra vid smittan. Endast Sedar kan man ännu vidröra utan fara. Egwene satt med ryggen mot Rand. Han kunde inte se hennes ansikte, men hon lutade sig ivrigt framåt.
Mert knuffade till Rand bakifrån och muttrade någonting och han fortsatte in i grottan. Moraine och Egwene brydde sig inte om honom. De andra männen trängde sig in efter honom, kastade av sig fuktiga mantlar, slog sig ned runt elden och sträckte fram händerna mot värmen.
Lärn, den sista som kom in, drog fram vattensäckar och läderpåsar från en fördjupning i väggen, tog fram en kittel och började laga te. Han brydde sig inte om vad kvinnorna sa, men Rands vänner slutade efter en stund värma händerna och började istället stirra öppet.
Tom låtsades att han inte var intresserad av annat än att stoppa sin utsirade pipa. Men hans sätt att luta sig mot kvinnorna avslöjade honom.
Moraine och Egwene uppförde sig som om de vore ensamma.
Nej, sa Moraine, som svar på en fråga Rand inte hade hört. Kraften kan inte ta slut. Inte mer än att man kan göra slut på en flod genom att sätta ett kvarnhjul i den. Kraften är floden och Ace Sedena hjulet.
Och ni tror verkligen att jag kan lära mig? Frågade Egwene.
Hennes ansikte sken av iver. Rand hade aldrig sett henne så vacker eller så långt ifrån honom.
Kan jag bli en Ace Sedena?
Rand flög upp och slog huvudet i det låga taket av trästammar. Tom Marilyn högg tag i hans arm och slet ned honom igen.
Var inte så dum,
mumlade lekaren. Han betraktade kvinnorna. Ingen av dem tycktes ha lagt märke till det här, och den blick han gav Rand var full av medkänsla. Det är inte din sak längre, pojk.
Barn lilla, sa Moraine vänligt. Det är inte många som kan röra vid urkällan och använda kraften. Vissa av dem kan lära sig i någon mån. Andra kan lära sig mer. Du är en av de ytterst få som inte behöver lära dig. Åtminstone kommer du att börja röra vid källan vare sig du vill det eller ej. Men utan den undervisning du kan få i Tarvalon kommer du aldrig att lära dig att leda kraften helt. Och då överlever du kanske inte. De män som föds med förmågan att vidröra Serdin dör förstås, om inte Röde Aja finner och stillar dem.
Thom morrade långt ned i strupen och Rand skruvade olustigt på sig. De män som Aser Dane talade om var sällsynta. Han hade bara hört talas om 3 i hela sitt liv. Och tack ljuset, aldrig om någon i Tjufloden. Men den skada de gjorde innan Aser Dane fann dem var alltid så stor att nyheten spred sig. Likt nyheter om krig eller om jordskalv som förintade städer. Han hade aldrig riktigt förstått vad ajörerna gjorde. Enligt berättelserna var Aser Dane indelade i ordnar, vilka mer än något annat tycktes intrigera och käbbla inbördes. Men berättelserna var samstämmiga på en punkt. Röda Aja ansåg att dess främsta plikt var att förhindra ännu ett världsfall. Och det gjorde det genom att söka rätt på varenda man som ens drömde om att bruka kraften. Mert och Perrin såg plötsligt ut som om de önskade att de vore hemma i sina sängar igen.
Men vissa av kvinnorna dör också. Det är svårt att lära sig utan en lärare. De kvinnor vi inte hittar, de som överlever blir ofta... Ja, i den här delen av världen blir det kanske klokfruar i sina byar. Aser Dane tystnade tankfullt. Det gamla blodet är starkt i Imonswall. Och det gamla blodet sjunger. Så fort jag fick se dig visste jag vad du var. Ingen Aser Dane kan vara i närheten av en kvinna som kan leda. Eller står inför sitt skifte utan att känna det. Hon letade i pungen hon hade i bältet och fick fram den lilla blå ädelstenen på en guldkedja som hon tidigare haft i håret. Ditt skifte, den första gång du rör kraften, är mycket nära förestående. Det är bättre om jag leder dig genom det. På det sättet undviker du det obehagligheter som drabbar dem som själva måste finna ett sätt. Egwene fick stora ögon när hon såg på stenen och flera gånger fuktade hon läpparna. Har den där kraft? Naturligtvis inte, snäste Moraine. Ting har ingen kraft, barn. Till och med Angreel är bara ett verktyg. Det här är bara en vacker blå sten. Men den kan spegla ljus. Titta. Egwens händer darrade när Moraine la stenen på hennes fingertoppar. Hon började dra sig undan. Men Aser Dane höll båda hennes händer i en av sina. Och satte varsamt den andra mot Egwens tinning. Titta på stenen, sa Aser Dane mjukt. Det är bättre så här än att treva sig fram alldeles ensam. Töm sinnet på allt utom stenen. Töm sinnet och tillåt dig att sväva. Det finns ingenting utom stenen och tomhet. Jag börjar. Sväva och låt mig leda dig. Inga tankar. Sväva.
Rand borrade in fingrarna i knäna. Han bet ihop käkarna tills de värkte. Hon måste misslyckas. Hon måste. Ljus blommade i stenen. Bara en blå glimt som sedan försvann. inte starkare än en eldfluga. Men han ryckte till som om det hade varit bländande. Egwin och Moraine stirrade in i stenen och deras ansikten var tomma. Ännu en glimt och sedan ännu en, tills det azurblå ljuset pulserade likt ett hjärtaslag. Det är Aes Sedain, tänkte han förtvivlat. Det är Moraine som gör det, inte Egwin. En sista flämtande glimt och sedan var stenen bara en leksak igen. Rand höll andan. Ett ögonblick fortsatte Egwin att stirra på den lilla stenen och sedan såg hon upp på Moraine. Jag tycker att jag kände någonting, men ni kanske har misstagit er på mig. Jag är ledsen att ni har spilt tid på mig. Jag har inte spilt någonting, barn. Ett litet belåtet leende for över Moraines läppar. Det sista ljuset kom enbart från dig. Gjorde det, utbrast Egwin. Och sedan försjönk hon omedelbart i dysterhet. Men det syntes knappt alls. Nu bär du dig åt som en dum byjänta. De flesta som kommer till Tarvalon måste studera i flera månader innan de kan göra det som du just gjorde. Du kan gå långt. Kanske rent av till Amarylin-tronen en vacker dag, om du studerar flitigt och arbetar hårt. Ni menar... Med ett utrop av förtjusning slog Egwin armarna om Aes Sedain. Åh, tack! Rand, hörde du? Jag ska bli en Aes Sedain.